boktipset.
Och som vanligt är boktipsare Pia-Lena Krichell vid min sida i Boktipsstudion. Välkommen.
Tack så mycket.
Idag ska det handla om riktiga människor, skulle man kunna säga.
Ja, för en gångs skull ska det inte vara fiktiva, utan biografier.
Precis. Och biografi betyder levnadsteckning. Självbiografi, när man har skrivit den själv. Till skillnad från memoarer, faktiskt, där det också brukar finnas något som kallas för ett betydande inslag av essäisk reflektion.
Men jösses, vad du kan.
Jag har läst på.
Okay.
Du läser ofta biografier?
Nej, det kan jag inte påstå. Jag läser bara de som är ytterst välskrivna och intressanta, vilket man ju inte vet på förhand. Så att, jag har haft tur, de här som vi kommer att prata om.
Mm, för nu har du valt 3 böcker om Sveriges genom tiderna mest begåvade och kända personer, skulle man kunna säga.
Ja, men det är ju en liten bukett av fantastiska människor som har betytt väldigt mycket för väldigt många, speciellt för mig ända sedan barnsben och upp i vuxen ålder. Det känns ju lite unikt på något sätt.
Och vi talar om, tada!
Vi pratar om Monica Zetterlund. Vi pratar om Lena Nyman och sist men inte minst, eller han kanske är minst, Gösta Ekman. Ja.
Du, har de här böckerna någonting gemensamt?
Ja, de är välskrivna tycker jag. Som goda böcker, det är inte bara då gjorde jag det, sen träffade jag den. Vilket ju inte kan vara så jätteintressant alltid. Sen beskriver de ju 3 livsöden. Extremt begåvade människor som har varit framgångsrika men kanske inte alltid så jättelyckliga i själen. Det tycker jag är samlingsmottot för de här 3.
Vi börjar med Monica Zetterlund som inte kallar sin bok för varken biografi, självbiografi eller memoar utan fastslog att, jag citerar, memoarer låter alldeles för högtidligt och detaljerat. Hågkomster passar mycket bättre. Hågkomster ur ett dåligt minne. Det är vad boken handlar om, slutcitat. Och det är ju också titeln på boken.
Precis. Och hon har fått hjälp att skriva av den välkända dokumentärfilmaren Tom Arland.
Mm, han gjorde ju tillsammans med Karin Elander en dokumentär om Monica Zetterlund 1989. Framgår det i boken, tycker du, att de har skrivit den tillsammans?
Egentligen inte. Jag tycker det är väldigt mycket Monica själv. Men det, ja, det, han är ju så fantastisk som dokumentärfilmare så att han tar ju fram människorna utan att han märks själv. Så att det är lite knepigt det där att veta.
Mm. Jag vill kanske inte heller meningen. Nej. Gjort det tillsammans.
Mm.
Vad tycker du om boken?
Jag tycker den är jättebra. Jag tycker väldigt mycket om den boken. Jag tycker väldigt mycket om Monica Zeta också. Och den är ju inte vidare lång, vilket jag tycker är föredömligt. Man orkar inte höra på hur många detaljer i en människas liv som helst. Men det är både höjdpunkter och svackor och härlig bok.
Det finns ju så mycket vackert formulerat om Monica Zetterlund. Tage Danielsson kallade henne för en nattklubbsdrottning doftande av logar och ett lingonris som satts i cocktailglas. Och kanske det mest kända, en blond negress från Värmlands huldraskogar.
Ja, och Tage betydde ju jättemycket i Monicas liv. Han räddade henne till och från när hon inte mådde bra eller idkade inte så lämpliga medel i sin kropp. Han var en stadig klippa och en jätteviktig person i Monicas liv.
Mm. Ja, hon hade ju många svårigheter. Mycket tungt att brottas med och ständiga plågor. Berättar hon mycket om det i boken, eller?
Ja, absolut. Dels så började ju hennes liv lite trist när hon trillade ner från ett träd. Hon var ju en sån här sprintermänniska, hoppade höjd och använde sin kropp. Men hon skadade sig i ryggen, så hon hade ju ont i ryggen merparten av sitt liv. Mm. Och det dövade hon till och från med både alkohol och tabletter, vilket ju inte blev så bra alltid, speciellt inte i kombination. Så att där sattes ju grunden för det. Smärta är ju inte kul. Och hon pratar ju också mycket om att hon har så dåligt självförtroende, vilket är väldigt svårt för oss utomstående att förstå.
Verkligen.
En sån extrem begåvning både inom skådespeleri och sång, framförallt sång. att man kan ha dåligt självförtroende där. Men det hade hon, och hon fick ofta höra av sin pappa att hon var så dålig, inte så kul. Och av andra, för henne viktiga personer i livet som inte tyckte att hon var någon höjdare. Och då blir man ju inte så stark.
Mm. Vad får du för känsla själv när du läser om hennes liv?
Ja, jag tycker att det är kanske lite tidstypiskt också, att den tiden, det var inte så lätt att vara kvinna då. Man skulle ju vara snygg. Man fick inte trampa sig fram på kanske mäns bekostnad, och man skulle veta sin plats och vara vacker och behaglig.
Och en exemplarisk mamma.
Absolut, definitivt en exemplarisk mamma. Och det tror jag att hon brottades med också jättemycket, eftersom hon nog upplevde sig själv som inte varande detta.
Mm. Inläsningen på Legimus är gjord av Maud Cantoreggi och låter så här.
Jag kunde ju inte tala svenska, bara värmländska och nalensnack och lite halvknackig amerikanska. Men Tercius tyckte jag var för gammal, 23 år var jag, och ville egentligen inte börja jobba med mig. Några tallektioner blev det i alla fall, men mest biljard, för det tyckte han var kul att spela med mig. Men jag lärde mig att läsa innantill på svenska. Och som slutuppgift fick jag göra lite sjörövar-Jenny ur tolvskillingsoperan. Nu kan jag inte lära dig något mer, sa Tercius. Den här rollen kommer du snart att få göra på en riktig scen. Naturligtvis trodde jag inte ett ögonblick på honom. Men blev i alla fall tillräckligt klar över att jag ville fortsätta att sjunga ett tag till. 1961, när jag var 24 år, träffade jag två män som skulle ge mitt liv en helt ny inriktning.
Och den finns även som punktskriftsbok, ska vi säga. Och sen så finns det på biblioteket, så finns boken att låna som ljudbok, inläst av Monica själv.
Ja, och det var ju den jag läste en gång i tiden. Och den är ju fantastisk. Jag tycker inte att den här Maud låter jättefestlig som inläsare. Däremot, jag kan varmt rekommendera det och försöka få tag på den när hon läser själv. För det blir ju hon som berättar sitt liv. Jättebra.
Mm.
Sen vill jag ju tillägga att filmen som gjordes om henne, som heter Monica Zeta, är också en jättebra film. Superfin film. Och jag tycker att man kan se den utan syntolkning. Man hänger med jättebra ändå.
Mm, och den skildrar ju en period under 60-talet i hennes händelserika artistliv.
Mm.
Och stormiga kärleks- och familjeliv.
Ja, både succéer och bedrövelser.
Mm. Ja, se den också.
Mm.
Det finns även en biografi som heter Enkel, vacker, öm om Monica Zetterlund, som har skrivits av Claes Gustafsson. Vilket inte helt osökt för oss över till en annan kulturell folkhjälte, Gösta Ekman. För den Claes Gustafsson har nämligen skrivit biografin Gösta Ekman, farbror som inte vill vara stor.
Just det.
Vad tycker du om den?
Den tyckte jag också väldigt mycket om. Jag har inte samma nära känsla för Gösta Ekman, förutom barnprogrammen när jag var liten på 70-talet. Och alla Hasse och Tage-filmer och Papphammar. Nu känner jag att jag sa emot mig själv. Jag har vittit jättemycket. Och Jönssonligan, det var ju fantastiskt skojigt. Men han är väl lite hemlig de senaste åren. Så där. Han har varit regissör och inte riktigt stått i rampljuset så. Men den boken, jag tycker det verkar spegla hans liv bra.
Mm, ska vi förklara titeln också för de som inte minns att det var en svensk animerad tv-serie från 1979?
Just det, ett barnprogram om Ragnar, som var farbror som inte ville vara stor.
Ja,
fantastiskt
precis.
Fantastiskt rolig.
Mm, och just det, man är berättarrösten där. Introt beskriver handlingen bra. Jag var tvungen att skriva ner det. Ragnar jobbar på kontor. Han fyller 33 i maj och han har 45 i skor. Ragnar har livlig fantasi. Ju mer han tänker, desto yngre vill han bli.
Mm.
Och så vidare. Den är underbar.
Ja, och det är ju här bland annat som jag har växt upp med. Och han är ju så mångsidig, den här karen, som man blir ju galen. Man har väl det i generna kanske.
Ja, han var ju son till regissören Hasse Ekman och sonson till den stora skådespelaren Gösta Ekman. Och var ju enligt sin egna ord känd redan som spermie.
Ja, jag tror att han upplever att hans liv har varit ett litet bagagebärande med tanke på efternamnet. Och exakta samma namn som farfar, som var ju en jättestor filmstjärna och teaterstjärna. Och han ville nog inte jobba med teater egentligen, men blev insläpade i det på det spåret ändå eller insläpat. Det
han kommer inte
så.
Stå emot.
Nej, sätt. Precis. Och sen visar det sig att han har en fantastisk talang. Speciellt en komisk sida som är oslagbar.
Ja, han är så rolig.
Ja.
Det är helt fantastiskt. Mm. Du, den är berättad kronologiskt, den här boken. Vad tycker du om det greppet?
Jag tycker att det är bra. Det känns ju att den här Claes har intervjuat Gösta. Gösta har ju inte varit med och skrivit själv. Det är lite annat sätt, tycker jag. Men han skriver väldigt väl och det håller ihop.
Och efter vad jag har förstått så är den väldigt omfattande. Jag läste någonstans att även om man tror sig veta allt om Gösta Ekman så lär man sig något nytt i den här boken.
Ja, jag tycker absolut det. Kanske mer, speciellt de här, efter de här stora succéerna, vad han har gjort och varför och hur han har tänkt och vad han tycker om.
Sånt. Vad berättar intressant. Han om sitt mest privata då? Svårigheter och demoner och oro?
Det dyker också upp lite, men lite skilsmässor och lite dåligt samvete för barn. Och när man inte heller tyckte att livet har varit toppen alltid, speciellt med tanke på att han har jämförts då med sin farfar speciellt. Och så ska han gå upp på scen och vara rolig på kvällen när han har en svärta i bröstet. Det kan ju inte ha varit så jättelätt.
Nej, vad stannar kvar i dig? Vilken känsla när du läst boken?
En väldigt trevlig, ödmjuk människa, tänker jag, som jag gärna skulle vilja ta en kopp te med och prata böcker med. Han gillar ju att läsa väldigt mycket, vet jag.
Mm. Vi får nöja oss med att lyssna på inläsningen från Legimus av Gunnar Jonsson.
En början till ett löfte. Söndagen den 22 mars 1959 steg Gösta upp tidigt. 7:30 stod han på trottoaren med packade resväskor. I innerfickan låg ett brev från Maud Hansson. Det var en klar morgon, våren var på väg till Stockholm. En taxi tog honom till Frihamnen där Salénrederiernas bananbåt MS Hispaniola låg kvar för avgång, stor, vit och vacker. Gösta var 19 år. Bakom sig hade han en period då kärleken, teatern och politiken upptagit hela hans tid. Han hade tampats med Goethe och Marx, haft Bergmans demoner på armlängds avstånd, levt nära skådespelare med premiärnerverna krypande utanpå scenkostymerna. Han hade arbetat med filmer som handlade om födelse och åldrande och som blivit prisbelönta på prestigefyllda festivaler. Framför honom låg inspelningen av Himmel och pannkaka.
Och den finns även som punktskriftsbok. Vad tycker du om inläsningen?
Jag tycker att den passar väldigt bra för den här Gunnar. Han låter väldigt blasé när han läser. Så att det blir som lite roligt. Och i och med att Göstas liv präglar mycket humor så passar det väldigt bra.
Mm, rätt ton liksom.
Ja.
Mm. Och nu slutligen över till kollegan Lena Nyman som ju också är en av våra mest älskade skådespelare bland både vuxna och barn. Jag vill ju vara fri heter Annika Perssons biografi om Lena Nyman.
Ja, precis. I den boken lärde jag mig väldigt mycket. Henne har jag väl haft minst relation till förutom när hon har varit med i Hasse och Tage filmerna och när hon var mamma i Ronja. Filmen.
Mm.
Men jag har inte kunnat så mycket om henne som privatperson. Hon var ju riktig djuping. Mm. Hon gillade filosofi och läste Nietzsche och Kierkegaard och allt vad det var. Det var väldigt intressant.
Men blev väldigt illa behandlad under sin karriär.
Ja men jösses, jag blev galen. Alltså, vilken kvinnosyn. Vidrigt. Hon skulle bara bli betraktad som ett objekt. Hon fick ju bland annat epitetet en liten gräddbakelse. Det har ju inte Börje Ahlstedt blivit liknad vid direkt. Utan hon har nog kämpat väldigt mycket med den här kvinnofällan. Att man ska vara smal, man ska vara snygg, man ska vara attraktiv och falla karar på läppen.
Mm.
Och inte bli sedd som en tänkande varelse med en vilja och behov eller förmågor eller begåvningar. Det är väldigt tydlig beskrivning av den problematiken tycker jag.
Mm, och det blir mycket fokus på det här efter Nyfiken-filmerna.
Ja, förstås. Precis.
Och så heter ju titeln Jag vill ju vara fri och det var väl det hon ville.
Ja.
Och kämpade för. Och den här biografin är baserad på 17 pappkassar med efterlämnade dagböcker, anteckningsböcker, foton och brev. Det låter väldigt privat.
Ja, Det är det ju, speciellt med tanke på att journalisten här, Annika, inte kanske har träffat Lena och intervjuat henne i, som de tidigare böckerna som vi har pratat om. Det är privat. Och det känns lite konstigt eftersom hon inte lever längre. Ibland kan det ju vara som med biografier att man tittar in i någons liv som man inte vet om den människan skulle säga ja till.
Mm.
Men samtidigt så lär man sig mycket och man får som sagt en spegling av en känd person, att det inte alltid, eller väldigt sällan faktiskt, är dans på rosor.
Men upplever du det som att, alltså, blir det för privat när du läser den?
Nej, det tycker jag inte.
För det är ju långa stycken som publiceras ur dagboksanteckningarna, långa citat.
Ja, men med tanke på att hon var ju en skrivande och en tänkande människa så är det tvärsnitt ur en stor mängd saker. Jag tycker inte att det är för tätt inpå.
Nej. Men det är också andra som berättar om Lena Nyman, det är inte bara dagboksanteckningar.
Nej, men precis. Gamla kärlekar, vänner, familj och kollegor såklart som berättar. Och tillsammans så lägger man ihop pusslet Lena Nyman.
Och vad får du för känsla när du läser den här?
Det är väl lite som Gösta, att det finns någonting annat än den här glada Lena som har med Hasse och Tage. Jag kommer ihåg en svensk lärare sa någon, herregud, Lena Nyman ska spela med Dea på Dramaten, det är ju fruktansvärt. Oj. Så att hon hade ju någon slags stämpel på sig att vara den här lite tokroliga, korta bruden. Mm. Men hon var väldigt begåvad och hon kanske hade velat göra andra saker. Vilket hon också gjorde. Hon sjöng ju sen också med Allan Edwall.
Mm.
När hon kom in på Brunnsgatan 4 på äldre dagar.
Mm.
Och fick kanske göra saker som hon tyckte var minst lika viktigt och roligt och inspirerande som och var skojig tillsammans med Hasse och Tage.
Vi lyssnar på inläsningen från Legimus som är gjord av Anna Godenius. Och Legimus har i det här klippet av någon märklig anledning valt när hon läser bildtexter.
I bildsjoket har varje sida ett antal bilder och texten på den första sidan lyder: uppe till vänster, första studiofotograferingen av Lena Nyman. Uppe till höger, julmiddag på Lidners plan med mamma Margit, mormor och Lenas bror Bosse. Lena tyckte mycket om att läsa. Nedanför, ett tidigt brev till pappa Lennart och en labyrint för vilsekomna. Slut bildtext. Nästa sida, bildtext. Uppe till vänster, Lena Nyman har tecknat den första operaföreställning hon medverkar i, Madame Butterfly på Operan i Stockholm 1953. Nere till vänster, Bo Nyman, Lenas bror, omgiven av hundar. Han blev så småningom en känd schäferuppfödare och rasdomare. Till höger, Margit och Lena med handväskor. Slut bildtext på denna sida.
Ja, för det är tydligen mycket bilder då.
Ja, absolut. Och det kan man ju tycka ibland att det är lite segt. Men just när det finns bildtexter är det ju bra. För att jag tycker inte om när de försöker tolka bilderna på volley. Det blir inte bra alls. Men det är ju ett jättekonstigt snitt från Legimus att ha som lyssningstips.
Mm, men i övrigt så gillar du Anna Godenius?
Ja, absolut. Jag tycker hon är jättebra.
Mm. Du, avslutningsvis, hur ska man läsa en biografi eller någons memoarer eller en självbiografi, tycker du? Ska man läsa en bit i taget eller ska man kliva in i deras värld?
Jag tycker man ska kliva in och klämma. Det är lättare att få helheten, så glömmer man inte bort, utan man flyttar in i Lena Nyman en stund eller i Gösta eller Monica. Det passar mig bäst i varje fall.
Det får bli sista ordet för idag. Tack för de här tipsen.
Tack. Hej då.
Hej hej.